Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkomna till avsnitt 185.
Precis.
Av Skilsmässopodden.
Jajamensan.
Vi tar det lite grann så här från början. Du heter Magnus och jag heter Marit.
Ja,
det kan ju vara, det är många nya.
Ja, absolut. Ja. Och vi är ett par.
Vi är ett par. Du har separerat förut från din fru och ni hade två barn. Ni har, du har två barn. Ja. Samma med mig, jag är också separerad och har två barn.
Från din man, ja. Mm.
Du och jag bor inte ihop.
Nej.
Men vi är ihop.
Ja.
Vi har ett sommarhus ihop, ja. Eller ett fritidshus ihop.
Ja.
Där vi är just nu,
ja,
faktiskt.
Precis.
Och grämer mig lite över du och jag och min äldsta son. Vi skulle ju åka med honom till Barcelona nästa helg.
Ja, vi skulle göra det. Det är ju inte helt säkert att det inte blir av.
Nej, det är ett ilandsproblem. Men apropå coronautbredningen. Ja, man ska rimligen inte åka dit.
Nej.
Det känns tråkigt.
Nej, och det kanske inte ens så att man kan åka dit om några dagar. Det vet man inte, det går ju så fort.
Det går så fort, ja.
Tråkig historia.
Det är många som har jobbat med sjukdom och annat nu.
Ja, många som har jobbat med oro för det också.
Ja, precis.
Mm. Du, vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om repliken som avslöjar män och kvinnor med tveksamma avsikter.
Mm.
Och sen har en skum bild skickats.
Mm.
Och vi har två spännande lyssnarbrev. En vars ex lägger all skuld på henne för skilsmässan och hon kan knappt tiga längre. Men vet inte om hon vågar sig ifrån.
Mm.
Och sen det här, är det rätt att utgå från att ens egna föräldrar ska lösa livspusslet åt en när man får barn?
Mm.
Och sen, hur länge får man egentligen dra upp en gammal oförrätt och när är det nog?
Bra.
Du har en spaning.
Ja, okej.
Okay. Ja. Om en vuxen kvinna säger så här, jag älskar män.
Ja.
Vad avser hon då? Vad menar hon?
Nu ska jag fantisera någonting.
Nej, men det låter väl som att man menar något.
Ja, men det är väl att förmodligen, ja, jag tycker det låter som hon älskar män. Jag kan inte säga så mycket mer, men att hon liksom har en positiv syn på män, att det inte är hon har liksom inga förbehåll, utan hon tycker att det är härligt med män generellt. Ja.
Det låter ju obegripligt. Låt säga så här, jag vänder bara ihop. Har du någonsin sagt repliken jag älskar kvinnor?
Nej.
Nej, för vad skulle det ha betytt om du sa det?
Att jag har bytt identitet och blivit en helt annan människa, tror jag.
Ja, jag vill nämligen så här. Ja. Min spaning är så här att män som säger de orden jag älskar kvinnor, akta. Varning för dem.
Varför då?
Jo, för att de ser kvinnor just då som könsvarelser, inte som individer. Alltså hur fan kan man säga att man älskar kvinnor? Det finns ju dårar, det finns ju elaka, snälla liksom. Ja. Utan då menar han sannolikt, det här kanske är lite vulgärt sagt av mig, men jag tar ett exempel.
Ja.
I somras så var vi på Ischia.
Ja.
En bartender där. Ja. Vi gick ofta dit och tog drinken, ja, för den var väldigt god, ja, och stor.
Som skulle bjuda
och vi tyckte
oss på sjöborre, men det blev aldrig av.
Det blev aldrig av, nej. Ja, men då var det damernas fotbolls-VM på tv.
Mm.
Då klagade han väldigt mycket på att de fick tv-tid.
Mm.
De spelade inte bra, och sen tillade han, de är ju inte ens snygga. Då hade de då, i hans värld, uppenbarligen kanske kvalificerat sig för att få tv-tid.
Och nu hade varit snygga också.
Ja, precis. Ja. Och jag tror att jag invände något där, för det där tog lite på mig. Och jag sa att de ju inte spelade för att han skulle tycka att de var snygga, utan för att de var intresserade av fotboll. Och att det där faktiskt inte hade någonting alls med honom att göra. Ja. Och då snappade väl han vad jag tänkte om honom, och då sa han just det här. Då skulle han övertyga mig och sa, I love women, sa han då. Mm. Och jag är helt säker på att han älskar dem bara om han får ligga med dem eller använda dem på något sätt. Att de är underdåniga liksom. Mm. Jag tror inte att han skulle älska mig som trots allt är en kvinna då. Han skulle inte älska mig i ens 10 sekunder, för jag skulle liksom inte placera mig under honom, vare sig mentalt eller fysiskt. Jag tror att om man säger jag älskar kvinnor, så betyder inte det att man respekterar kvinnor. Jag tror nästan att det är en motsättning, att man buntar ihop dem så.
Absolut, det kan jag hålla med om. Och för det mesta är det nog så. Men det började med att du frågade om en kvinna säger jag älskar män. Är det samma sak då, menar du?
Ja, jag tror nästan det.
Att den här kvinnan ser ner på män.
Jag förstår inte hur man skulle kunna bunta ihop halva jordens befolkning och säga att man älskar den.
Nej, det låter väldigt konstigt. Det är en stark överdrift. Men menar du att det är samma förhållande där? Att den här kvinnan ser ner på män och de kan aldrig sätta sig över henne?
Jag ville bara säga den vändan för att mer synliggöra det. För att det är mer vanligt att män säger jag älskar kvinnor. Liksom. En kvinna som älskar män, jag kan inte tänka mig annat heller än att hon vill ligga med dem och älskar deras kroppar. Ungefär, men vadå?
Okej. Ja.
En härlig kvinna i dina ögon som älskar män.
Ja, nej, jag tycker inte att det är härligt.
Jag tycker nästan att det är... Jag tycker att det är på gränsen de som klarar av att säga jag älskar barn. Jag kan förstå att en del faktiskt gör det, att de roas av att vara med hundar, med barn.
Med hundar.
Ja, jag tänkte på hundar, för där skulle jag kunna säga ja, men jag älskar hundar. Ja. Det skulle jag kunna göra. Ja. Faktiskt. Ja. Sen älskar jag kanske inte alla hundar. Det finns individer.
Men om man,
där
så här
också.
Då, det är ju inte konstigt att en kvinna till exempel upplever att det är mycket trevligare att umgås med män än med kvinnor. Och det handlar inte om sex, det handlar inte om liksom någonting sånt. Utan bara hon trivs mycket bättre i deras sällskap.
Ja, då får hon väl precisera ordet jag älskar män då. Hon kan ju inte älska att umgås med Shahn av Iran.
Nej, han är ju död.
Ja.
Det kan man ju förstå att det inte är så roligt. Men absolut. Men förstår det, att sägningen innebär inte att man älskar alla män i hela världen. Det är inte det, utan jag älskar män, jag älskar att umgås med dem.
Ja.
På samma sätt som att säga jag älskar barn, man älskar inte alla barn då heller.
Nej. Vill du mena då att det... Att
inte
det,
hundar heller.
Nej, du mena då att det inte är varning på en man som säger jag älskar kvinnor?
Jo, generellt, men jag vill ha ett förbehåll.
Du vill naturligtvis ha ett förbehåll.
Ja, det vill jag, för att jag tycker att det kan finnas. Skitsamma, du får säga
ta
vad du
vill. Ta språnget och våga släppa ett förbehåll en gång.
Ja.
Jag utfärdar en varning, solklart.
Varning utfärdat.
Du, jag lyssnade på en podd där följande berättelse, sanna berättelse förekom. Ja. Jag återger den för dig nu. Det var en tennisspelare som umgicks väldigt mycket med en familj på sommaren, dök upp på deras sommarställe och så vidare.
Ja.
Och där i krokarna fanns också en 16-åring. Tennisspelaren var ganska kärvänlig med de här unga människorna, inte minst den här 16-åringen.
Yes.
Och sen senare, när sommaren var slut, så skickade tennisspelaren en naken bild och skrev, stod med en racket och skrev, jag saknar att spela tennis med dig.
Mm.
Några vuxna i 16-åringens närhet, inte föräldrar, fick veta det här.
Mm.
Vad tycker du att de borde ha gjort?
Jag har pratat med föräldrarna.
Ja.
Tycker jag, absolut.
Ja.
Vad de borde ha gjort.
Precis. Nu, vad såg du framför dig nu?
Nej, men så här, jag såg naturligtvis två scenarier. Det ena är att det var en invit på något sätt som inte är helt okej. Okay, liksom.
Från vem?
Från tennisspelaren.
Ja.
Och det andra var att det var en kompisgrej. Ja. Men hur som helst, det borde man i så fall reda ut. Liksom.
Mm, för du såg att den här mannen, tennisspelaren... Ja, just det.
Ja, precis. Så för han hade skickat till henne.
Precis.
Ja, precis.
Nu sa jag inte något kön på de här.
Nej.
Saken var att det var en kvinna som var tennisspelaren. Och 16-åringen var en man.
Ja, jag förstår.
Nu vill jag vända... Nu vill jag, för att jag själv reflekterade över det här.
Ja.
Hade det varit... Jag tänkte så här. Jag outar antagligen mina fördomar här.
Ja.
Men hade det varit en man som skickade till en 16-årig flicka...
Ja.
Så hade det i min värld känts solklarare.
Ja.
Medans det, när det nu var en kvinna som skickade till en 16-årig pojke, så kändes det på ett annat sätt.
Var det så? Var det
en
kvinnlig tennisspelare som skickade till en 16-årig pojke?
Precis.
Jaha. Ja.
Varför känns det annorlunda?
Därför att det är ju... Det är ju grooming, alltså den här typen av äldre män som flörtar upp min yngre flickor är betydligt vanligare. Och det är väl inte så konstigt att man känner det på det sättet, medan man kan tänka sig att om det är en äldre kvinnlig tennislärare så har man större förtroende för henne att hon inte håller på med något sånt.
Ja, fast nu gjorde hon ju det.
Det vet man ju inte. Det kan ju vara att de faktiskt tyckte det var skitkul.
Ja, men hallå, står naken på bilden?
Alltså, står naken på bilden?
Jag sa det.
Det fattade jag. Nej, men då så. Ja, det svishade förbi bara.
Aha.
Oj. Ja, nej, men det var ju... Det var märkligt.
Ja,
det
hade men jag måste vi ta om allihopa nu?
Nej.
För att visst känns det annorlunda.
Absolut.
Ändå?
Absolut, oja, visst. Oja.
Om det är en man som skickar till en kvinna eller en kvinna som skickar till en man?
Nej, ja, det känns lite annorlunda, men inte särskilt mycket,
nej,
måste jag säga.
För och jag tycker på sätt och vis att det ska ju inte kännas annorlunda.
Nej, nej.
För att det är ju samtidigt... Men då tänker jag så här att anledningen till att man tänker att ja, han blev glad då, för det var kanske en attraktiv människa.
Ja, ja.
Man tänker så här ungefär som att... Jag tror att man utgår ifrån att killar och män alltid vill ha sex, och då blir det inte lika allvarligt. Eller för att... Man utgår att vi liksom är förvridna på något vis och tänker att ja, men en 16-årig kille klarar väl det där liksom. Medan en...
Ja. Nej, alltså, så här, ja, jag vet inte,
det är lättare att se en kvinna som ett offer.
Ja, det är det absolut. Och sen kan man också säga så här egentligen. Det är väl inget juridiskt fel med att en äldre man, vad heter det, ligger med en 16-årig flicka.
Nej.
Så det finns ju inget, och det är inget fel tvärtom heller att den här då äldre kvinnan skulle ligga med 16-årig pojke. Men däremot så kan jag tycka att det är liksom en märklig grej att göra, att skicka en naken bild på sig själv och skriva saker på tennis. Men det, oavsett om det är en man eller en kvinna, sen kan man ju bli mer, man kan tycka mer illa om en man som gör så möjligtvis.
Ja, och varför gör man det?
Därför att det är vanligare och därför att man tycker att det är...
Fast varför, att det är vanligare är ju inte ett skäl att tycka illa.
Nej, men att det finns en slags en oro för att den här flickan inte skulle kunna säga nej, att det rör
Precis.
Sig närmare en slags övergrepp. Eller...
Vilket ju egentligen då, det är det jag menar, vilket kanske inte är sant. Det kanske är lika svårt för en 16-årig kille att säga det. Plus att jag hoppas och tror att faktiskt fler tjejer numera också skulle... kunna säga nej. Det de egentligen borde göra det är att visa den här bilden för nära och kära och föräldrar och säga, kolla här vad hon skickade.
Ja.
Ungefär som att man skulle säga, kolla här vad han skickade.
Ja.
Så får de skämmas om det inte fanns ett ömsesidigt liksom band mellan de här två så att de verkligen var älskande.
Ja.
Jag ville bara prova tanken.
Ja, men den är jätteintressant.
Ja, för det är någonting som händer och det blottar våra fördomar när man liksom inte tycker att det är samma sak om en kvinna gör så mot en man som tvärtom.
Ja, verkligen.
Tack för ordet. Vi tar ett lyssnarbrev.
Ja.
Så här skriver hon. Jag har dejtat en kille i 5 månader. Han kommer från ett 19-årigt förhållande. De separerade i somras och vi träffades några månader senare. Allt har funkat jättebra tills han berättade för sitt ex att han började dejta. De har 2 adoptivbarn tillsammans som de har varannan vecka. De är 4 och 8 år. Hon, alltså exet, har sagt till honom nu att hon tycker att han kunde ha gjort mer för att få förhållandet att funka. Att han borde funnits där mer för henne när hon var deprimerad innan de bestämde sig för att separera. Hon tog initiativ till separationen, men han var inte sen med att haka på. Nu när han mått så himla bra under hösten anser hon helt plötsligt att det var hans beslut. Innan hon visste att vi börjat dejta har de haft en okej relation, kunnat ses med barnen och så vidare. Detta har fått henne att tro att de kanske kunde bli ett par igen, vilket inte funnits i hans tankar alls. Den senaste tiden har hon klankat ner på honom och talat om hur han svikit henne och barnen och undrat varför han inte bryr sig om hur de mår. Hon har börjat använda barnen för att ge honom skuldkänslor och dåligt samvete och få honom att känna sig som en dålig förälder. Jag har varit stöttande och sagt att han ska göra det som känns bra för honom och jag har accepterat att hon ringt när vi träffas även om det inte rört barnen. Barnen vet inget om mig och vi har inte haft planer på att säga något än på ett tag. Det enda är att jag önskar att han stod upp för det vi har och kunde vara tydlig mot henne och inte ge med sig varje gång hon ringer. Vi ses 2 kvällar varannan vecka och jag har tyckt att det är lite, men det är så det är just nu och det får jag acceptera. Det som stör mig är att hon lyckas ge honom dåligt samvete gentemot barnen, vilket påverkar vårt förhållande. Han är sjukt stressad över situationen och valde att göra slut med mig nyligen, trots att vi har haft det jättebra tillsammans och tycker jättemycket om varann och funkar riktigt bra ihop. Hur hanterar man en sån här situation?
Ja, det var inte lätt, måste jag säga.
Nej.
Alltså,
vad får du för tankar?
Nej, men jag tänker att det är ju, hon är ju sjukt stark som står ut med det där på något sätt, kan jag tycka. Brevskriverskan. Ja, men jag tycker det. Hon ses 2 dagar varannan vecka och hon har en kille som liksom dras in i sitt ex skuldspel. Mm. Och det är inte helt lätt. Och att han gör slut med henne och hon i alla fall vill fortsätta, det är ju tydligt på att hon verkligen tycker om honom. Men det är ju, alltså, å ena sidan så tycker jag så här, om det går att släppa hans skuldspel och hans och exets skuldspel, om hon kan försöka att skippa att ta ansvar för det eller liksom dras in i det på något sätt, så är det ju bra. Det är inte så jävla lätt alla gånger. Men sen tycker jag också att så här, hon måste verkligen tänka på sig själv, vad hon själv vill och vad hon själv står ut med.
Ja, man får väl gissa att hon helst vill vara med honom.
Ja, absolut. Men det är ju till
inte
ett pris.
Inte till vilket pris som helst, nej.
Vad säger du?
Nej, men jag säger, det här brevet får mig att tänka på att ord inte betyder så mycket. Hon ska inte lyssna. Alltså, för det första så tänker jag så här. Vad ett surt, ursäkta, men så här, vad ett surt ex säger, det ska inte riktigt betyda någonting. Att någon slaskar med ord och försöker liksom påstå det ena och det andra, helst ska det liksom inte gå in i en system. Man har på något vis, och han får dåligt samvete då. Jag tycker att det är, jag fattar att det är lätt hänt, men man kan ju inte lämna ut sin själ till att vem som helst eller ett ex ska kunna säga att man är dålig fastän man gör så gott man kan. Jag menar att var och en måste vara sin egen domare. Hur konstigt det än låter så måste man vara sin egen domare.
Men nu tänker du på honom?
Ja,
liksom. Ja, absolut.
Precis.
Ja.
Och om han tycker att han förtjänar dåligt samvete, om han själv tycker det, då ska han genast ändra sitt beteende. För man ska inte leva så att man har dåligt samvete. Men om han gör så gott han kan, med alla våra brister som vi måste ha, då får han lov att strunta i att någon annan tycker något annat. Det tycker jag är en mognadsfråga. Dit behöver man baxa sig, tycker jag.
Ja.
Så att, tycker så här. Problemet tycker jag är att hon, eller att han låter det här hända. Jag förstår att han vill liksom hålla en god kontakt och sådär. Men jag tycker inte att det är exets fel här riktigt. det kan inte riktigt vara exets fel att de här två älskande inte riktigt får ihop det. Så jag undrar, vad har han egentligen för avsikter? Jag tycker att det är gärningarna som avgör. Det är inte orden här, utan okej, vad visar han? Han visar att han då gör slut. Vad har han egentligen för skäl till det? Om han skyller på exet så tror jag faktiskt inte på det. Utan då kanske det snarare är att han faktiskt väljer sitt ex som nu möjligen vill ha tillbaka honom eller någonting. Det kommer tiden att visa.
Ja, det är ju så kan man
och tänka. Och är han så här mesig så kommer han ändå inte att vara någonting för vår brevskrivare att ha heller.
Mm.
Hon skrev, jag fick lov att korta lite, hon skrev att han var konflikträdd. Ja, det så här kan det då gå. Antingen så är han så konflikträdd så att han måste lyda sitt ex. Ja. Eller så är han då kär i exet. Och inget av det gynnar vår brevskrivare.
Nej, alltså så här, nu tycker jag att du är onödigt hård faktiskt. Mm. Jag tycker du är... Ja, nu är du, nej, jag tycker det där är väldigt, väldigt krasst. För jag kan också tänka så här att...
Ja, men jag tyckte det behövdes som en motsats.
Ja, absolut. Mm. Visst, ja. Du får tycka det. Men jag menar så här att det är ju... den här mannen då har ju blivit lämnad av sin fru. Mm. Det var, hur länge sedan var det? Det var inte jättelänge sedan.
Nej, det var inte alls länge sedan. Det var ett halvår sedan drygt.
Ja, precis. Och de har två barn och de liksom, ja, man vet ju hur det är, om det har, speciellt om det har varit en trasslig situation. Och, men hon verkar ha lämnat honom men har varit deprimerad. Det har säkert varit jättejobbigt.
Mm.
Och det man får ha respekt för, det är att det tar tid att lösa upp en relation.
Ja, verkligen.
Det är inte lätt. Man kan möjligtvis säga att den här mannen borde ha varit lite mer försiktig och inte gett sig in i en ny relation så pass tidigt. Och det är svårt att hantera.
Mm.
För det, man kan också säga så här, den där skuldspelet, ja men det kommer att hålla på. Det är banne mig inte lätt att vara så himla krass som man säger, det där berör inte mig. För det är klart att det gör, det handlar om barn och det spelas ut och man ska hantera det där. Det är skitsvårt. Så att, det där måste få ta sin tid. Det kan man ju säga till henne i så fall, så här, om du inte står ut, det kommer att pågå ett tag. Det kan du vara ganska säker på att det där kommer att hålla på. Och antingen får du stå ut med det, för du har inte med det att göra egentligen. Det ska inte beröra dig. Nu pratar jag till brevskriverskan då.
Mm.
Och sen kan du naturligtvis prata.
På vilket sätt har det inte med henne att göra?
Nej, men hon är inte berörd av deras spel. Hon är inte inblandad i deras barn alltihop. Hon vill ju bara vara med honom.
Nej, hon bör egentligen ta avstånd
ifrån
det.
Ja, hon bör ta avstånd från det. Och är det så att han drabbas så hårt av det så att han tycker att han är ledsen och det blir dåligt när de här två och träffas, ja men då kanske man ska ta en längre paus i så fall. Men det är liksom, jag kan inte döma ut honom som en att han är kär i sin exfru, det tror jag inte, och att han skulle ha problem med det där skuldspelet, det kan jag verkligen förstå, för det är fan inte lätt när man precis har löst upp en relation, det tar tid.
Mm, det tar tid.
Ja.
Jag skulle ha stört mig på att han lämnade ut sitt välbefinnande så till en annan människa. Det skulle ha sagt något om honom, tycker jag, ändå. Mm. Jag säger inte att han är en dålig människa, men det här är vad hon fick.
Mm.
Och han har lovat någonting, det levererar han inte, och det ska hon ta ställning till. Ja, men det låter kanske krasst, men nu, det är ju
företagande.
Faktiskt
företagande. Ni har erbjudit oss.
Nej då, ja, det är inte så.
Nej.
Men jag menar framförallt också att hon ska inte titta på någonting mer än hur trevligt har hon med den här mannen.
Absolut.
Är han härlig att vara med? Grattis. Ja. Är det inte härligt att vara med honom, så fundera över. För att han kanske inte har någon annan potential här. Mer än att tiden måste gå en stund efter separationen.
Precis, ja. Och det kan hon verkligen överväga. Orkar hon vänta på det eller ska hon kanske skita?
Ja. Mm. Ja, förlåt om jag var hård. Men det här tryckte kanske på någon en punkt hos mig.
Ja, absolut.
Det var många saker som jag har som grejer här med skuld och konflikträdsla och allt blir bara elände.
Du ska följa med mig till kyrkan någon dag, så ska vi prata om det där med skuld.
Pratar man om det i kyrkan?
Ja, så att man faktiskt kan få bli av med det ganska snabbt. Om man biktar sig. Så.
Tycker du att jag behöver gå? Tycker att jag
nej,
behöver?
Men du tycker att det är jobbigt. Jag tycker inte att det är så jobbigt. Man har lite skuld.
Vadå jobbigt? Biktar sig, klart. Nej, men det är det väl inte.
Nej.
Det här vill jag prata om.
Ja, okay.
Hur många kvinnor framför allt, men också män säkert, går inte med skuld som en livskamrat i dagens Sverige.
Visst.
De känner skuld för att de inte räcker till.
Ja.
Det förstör ju en människa.
Ja.
Vissa vänder på det så att de, för att lära sig leva med det och kokettera med sin skuld. Som om det skulle göra dem till bättre människor. Det gör det heller inte.
Nej.
För om man inte kan ta hand om sina barn och känner skuld. Barnen blev inte gladare för det. Jag menar så här. Mm. Ja, men nu var det du som fortsatte. Nu kommer jag att säga det här.
Ja.
Jag menar så här. Känner man skuld, då är det någonting man ska ändra i sitt liv.
Mm.
Och om man känner skuld... Man kan inte ha det som livsstil,
nej,
som en kudde mot någonting för att göra en till en godare människa. Man får acceptera att man gör så gott man kan. Räcker man inte till för att någon har sagt ett för högt ideal om vad man ska vara, det måste man bortse ifrån. Man måste säga, jag gör så gott jag kan nu. Jag kan tyvärr inte mer. Och så får man förlåta sig själv och vara lite snäll mot sig själv. För annars tror jag till och med att det kan tippa. Så att för när man känner skuld, det ska vara en signal på att jag ska fan blixtsnabbt agera här. Jag har gjort någon människa illa. Jag ska be om ursäkt eller ändra mig. Det är så skuld ska fungera.
Exakt.
Ingen behöver gå i kyrkan för det, vill jag bara
säga.
Nej,
jag vill bara förklara det. För mig är det så här, jag skojar med mig, för jag går inte i kyrkan själv. Men jag tror på riktigt att det där, precis det resonemanget, nu har ju liksom den kyrkan jag tillhör.
Du menar påven
kyrkan,
och hans gäng har varit schyssta?
Katolska kyrkan har det som är liksom att Jesus eller Gud förlåter oss.
Ja, en bit.
För mig har det varit så här, att jag tycker, för mig är det precis så här, om man känner skuld, om man har gjort något fel, då är det viktigt att be om ursäkt och framförallt förlåta sig själv och gå vidare och göra rätt sen istället. Det är vad jag lärt mig av den här tron som jag tillhörde förut. Så att för mig är det där, det är
jag tycker
helt
att det, jag
såklart.
Tycker att det är vanligt folk vet att om man har gjort någon illa så ber man om ursäkt. Liksom.
Fast det sen är inte det. Det är inte folk vet. Folk är ju inte sådana.
Nej. Jag vet inte om det har med katoliker.
Nej, 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 det har inte absolut. Men jag vill säga att jag har lärt mig det av att liksom ha den uppfostran och uppväxten och hållit på med de här sakerna i kyrkan.
Mm.
Sen har jag släppt det och gjort det mer till en livsfilosofi istället, där inte Gud behöver vara inblandad och förlåta mig.
Nej, precis.
Klarar jag själv.
Ja,
mm.
Detta var del 1 i skuldfrågan.
Okej, okay. Vi vill se alla fram emot del 2 som kommer alldeles strax.
Precis.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit 2 romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Här kommer det till lyssnarbrev.
Mm, okej. Okay.
Jag och barnens pappa separerade för 2,5 år sedan på hans initiativ. Jag blev förkrossad. Hans familj vände mig i ryggen på grund av att jag krävde honom på pengar som jag hade laglig rätt till. Mitt ex skötte inte situationen särskilt snyggt och la väldigt stor ansvar för både separationen och efterföljande bråk på mig. Både mitt ex och hans familj har ett egocentriskt synsätt på mycket i livet och de är mästare på härskarteknik. De har alltid rätt, alla andra fel. Jag har ingen kontakt med hans föräldrar eller syskon idag. Mitt ex sa i samband med separationen att jag inte försökte tillräckligt för att hitta tillbaka till en bra relation. Av vänner och familj fick jag ständigt höra att jag borde börja ställa krav på min man. Idag har vi en fungerande relation gällande barn och praktiska saker. Jag har aldrig smutskastat barnens pappa, trots att de många gånger uttryckt att de tror att det är jag som lämnade honom och inte tvärtom. Hans liv rullar nu vidare. Jag känner mig fortfarande kränkt, orättvist behandlad och mästrad av mitt ex. En del av mig vill konfrontera honom om vad som egentligen hände månaderna innan och efter vår separation. Jag vill att han ska förstå sin egen skuld i allt som hände. Jag gjorde många fel, men det gjorde han också. Min fråga är det värt att konfrontera honom? Jag tvivlar på att han någonsin kommer att erkänna sin del i separationen och bråket med hans familj. Han gör ju aldrig fel. Och risken är att vi inte klarar av att ha en relation alls efteråt, vilket vi behöver för barnens skull. Problemet är att jag har svårt att gå vidare. Vill inte ha honom tillbaka, men känner fortfarande så mycket hat, ilska, bitterhet mot honom för att han bara ser mina brister och inte sina egna. Vad tänker ni om den här situationen? Bör jag konfrontera för att få sinnesro, trots risken att det skadar mer än ger nytta? Här kommer nu säkerligen två väldigt olika svar ifrån dig och mig.
Ja, det tror jag nog. För jag skulle säga, spontant skulle jag säga så här, nej, jag tycker inte att du ska konfrontera honom för att försöka få rätt. För att försöka få liksom någon rätt sida på det här. Än.
Vänta nu, sa du för att försöka få rätt eller rätt sida?
Nej, men för att, jag kommer inte ihåg, jag vet inte vad hon använder för
hon
ord
vill,
där.
Hon vill få upprättelse. Hon vill bli förstådd att han ska också ta på sig sin del.
Ja, det tror jag tyvärr kommer att misslyckas om hon gör det nu. Om det inte är så, vilket jag har svårt att tänka att de skulle göra, men att de faktiskt gjorde det i en terapisituation eller liksom med en utomstående part närvarande.
Det var 2,5 år sedan.
Det kan vara absolut värt att göra det, men då förutsätter jag att han ställer upp på det också. Det skulle kunna hjälpa dem. Men jag tror inte att, jag tror att det finns vissa relationer och konflikter och sånt där man inte, det är, du liksom häller bensin på elden bara om du försöker få upprättelse i det där. Eller vad hon vill åstadkomma med det. Och jag tror inte hon kommer få reda på mer sanning. Hon kommer inte förstå bättre. Hon kommer liksom inte komma dit hon vill. Hon kommer snarare göra det värre för sig själv om hon tar upp det nu. Det låter så. Jag känner mig inte liksom honom och hur situationen ser ut. Men ibland tror jag att det är så att man får fan leva med den där frustrationen över att inte ha blivit förstådd eller inte ha fått liksom säga exakt det man vill och få den andra att erkänna det man tycker att den ska erkänna. Det går inte. Det är bättre att så här, okej, jag får försöka gräva ner det under en sten och gå vidare själv. Kanske jag kan lyfta på stenen om några år och ta upp det med honom när vi är lite mer sansade och har kommit förbi det här. Det är vad jag tror. Vad tror du?
Ja, jag kommer att säga lite motsägande saker, för att själv har jag typ mot min natur låtit bli att ta upp saker som jag känner väl igen sånt här. Inte just precis de här exemplen, men känslan. Så den känslan är sjukt stark hos mig, att det får inte bli orättvist. Och det kan gräma ihjäl mig. Med mitt ex så har jag lämnat en spalt där jag inte har tagit upp, för jag har tänkt att det kommer inte att leda någon vart. Och det är olikt mig. Men det här för mig då in också på vad jag tänker, att anledningen till att hon känner det här så starkt kanske också är för att han går vidare med sitt liv, men hon är inte på en härlig plats i sin tillvaro just nu. Det kan ju göra det här värre faktiskt. Ja. Den här känslan av att fan vad orättvist.
Oh ja.
Det kan nog hjälpa henne om hon börjar få roligare. Det blir lättare att släppa.
Absolut.
Men jag skulle nog ändå säga att det kan vara värt att göra ett försök. För att allting hänger ju faktiskt på hur man gör det. Hon kan säga de här sakerna men fortfarande göra det. Det där är ju ett retoriktrixande. Men fortfarande göra det och vara väldigt öppen med att det här tänker hon på. Hon vill egentligen bara bli förstådd. Och vill jättegärna att de ska fortsätta sin relation. Det här är ingenting liksom, det här är ingenting sånt. För att, och jag skulle kanske, jag tycker att det är bra som du säger att man skulle gå tillsammans i terapi, men jag skulle kanske annars skriva. För då kan hon noga väga sina ord. Hon skrev ett fint brev här där allting var förklarligt och bra. Hon skulle noga kunna väga sina ord till honom. Mm. Låta det ligga en dag eller två. Läsa igen, ta bort sånt som sticker. Och verkligen göra ett försök. För mig funkar det så att om jag har ju åtminstone gjort ett försök så har jag lättare att släppa det.
Mm.
För att såna här orättvisor kan göra mig tokig. Det kan äta. Så jag förstår verkligen vad hon är ute efter. Som sagt så är det inte alls säkert att han kommer att lyssna eller att resultatet blir det hon önskar. Men då har hon i alla fall sagt sitt och han har fått läsa det. Mm. För han kommer att läsa det, det tror jag.
Ja.
Och risken då att det här skulle slå emot deras relation till barnen, det är där jag menar att det handlar om hur det sägs.
Ja.
Hon kan säga alla sanningar, alla känslor, men göra det i en stund när hon inte är i affekt. Och sen rensa brevet om och om igen så att det liksom kommer ut på ett så bra och vuxet vis som möjligt.
Ja.
Hon kanske mer ska uttrycka det som en ledsnad. Och att hon har bara behov av att liksom få honom att förstå att hennes syn på saken.
Men det måste ju också bottna i att hon tror att han är mottaglig för det. Och det vet ju bara hon egentligen.
För mig skulle det till och med hjälpa. För hon lider av det här. Vad hon än tror nu så lider hon av att inte ens. Jag tror att det kan hjälpa att man åtminstone har försökt.
Ja,
men bara skrivandet för henne. Ja, att han har läst det. Hon har nått fram. Ja. Kan vara renande.
Ja, det är möjligt. Men om du tänker på dig själv, om du skulle göra det och sen så hör du inte ett smack och nästa gång så visar den här mannen upp bara, ja, visst, jag rev sönder det sen och struntade i det. Hur skulle det kännas då liksom?
Ja, det är i alla fall inte sämre.
Nej, okej. Okay. Nej.
Det är ju inte sämre än innan, för det är ju i princip vad han gör redan nu. Han dissar precis.
Ja,
nej,
jag
vet,
precis, exakt. Ja. Och det är det jag menar, att man, det kan finnas skäl att inte ens, jag behöver inte säga det igen, men att inte ens ge sig in i det, för att det skadar en. Man blir ledsen om man inte får respons på det man gör.
Nej, men jag menar så här, han dissar hennes version nu, så som tillvaron är.
Ja, ja.
Så jag menar att han gör det även fast hon har skrivit ett brev. Ja. Det förändrar ingenting till det sämre, tycker jag.
Nej, absolut. Nej. Mm. Ja, det vore spännande att se hur.
Ja, lycka till, säger jag. Gud, vad spännande. Ja. Det är liksom, jag förstår verkligen. Hoppas det går bra.
Ja.
Vad du nu än gör. Jag har träffat så mycket folk på sistone. Jag vet inte, jag har haft ett skov av umgänge. Jag har bland annat träffat några människor som också är lite äldre och som har barnbarn.
Ja.
Här kommer då vad de säger.
Ja.
De säger att deras egna barn utgår ifrån att de ska vara överförtjusta när de får ta hand om barnbarn. De utgår från att barnbarnen får omvårdnad av mor- och farföräldrarna. Och de hade inte tänkt sig detta.
Nej.
De har inte tänkt sig att stänga av sitt eget liv för att de får barnbarn.
Men det där
och här blir
det
en konflikt.
Det tycker jag är konstigt.
Säg hur du tänker.
Någonting måste ha hänt i den här.
I tillvaron,
ja. Ja, generation. För att jag fattade omedelbart att mina föräldrar inte var så intresserade av sina barnbarn.
Att min mamma skulle ha ansvar för att jag fick ihop min vardag när jag fick barn. Ja. Alltså den tanken fanns inte, men den verkar finnas nu. Vad är detta?
Ja, det är jättekonstigt. Jag kan ju för sig ställa upp på det om jag skulle bli farförälder blir det då. Morförälder kan jag nog inte
skulle
bli.
Skulle du stänga av ditt liv liksom?
Inte stänga av mitt liv, men jag skulle tycka att det var roligt. Jag skulle gärna ställa upp.
Men
och
på vilka
till.
Villkor?
Ja, det är
det gör väl alla. Ställer upp och hjälper till och tycker det är kul att träffa barnbarn. Men att man ska lösa barnens livspussel.
Nej, det tror jag nog.
Har du inte ett eget?
Jo, det har jag verkligen. Nej, det är jättekonstigt. Vad beror det på då? Det är grejen, liksom.
Jag fattar faktiskt inte det heller. Nej. Tänk om någon lyssnare har tankar kring det här. För jag förstår det inte riktigt. Att man utgår från att ens föräldrar ska.
Nej.
Ska liksom.
Det är på något sätt som man har gått tillbaka till någon sån här gammal bondebyagemenskap. Där så här, när jag får barn, då tar de gamla hand om det. Medan jag går ut på åken och plockar is. Jättekonstigt.
Ja. Ja, det är i alla fall liksom någonting jag har märkt att många säger.
Ja.
Och det är kvinnor som män som förväntas liksom ha barnbarnen som högsta prio ja. I livet.
Men ja, barnbarnen är en sak att man, åh vad härligt att få barnbarn, men att man skulle hjälpa sina barn att lösa deras livspussel. Jag kan tänka en sak och det är att jag vet ju själv, och jag tror att många med mig vet vilket helvete det är, eller helvete, men hur jobbigt det är att få ihop familjen när man får barn, att få relationen och familjen med ihop, det är svinjobbet, det har vi lärt oss. För vi är också kanske den första generationen där, där både män och kvinnor jobbar mycket.
Ja, men någonstans tanken, där. Ja.
Och då har vi fattat att wow, det här är ju svinjobbigt och mina barn ska inte behöva lida på samma sätt eller behöva uppleva samma jobbiga situation som jag gjorde, så att jag ska verkligen se till och faktiskt hjälpa dem med livspusslet, och det kan man ju möjligtvis tänka sig.
Jo, men då kommer det ju, i så fall, då är det ju inget problem om initiativet kommer ifrån mor och farföräldrarna. Nej, men det ju tvärtom.
Ja, absolut, men jag menar det kan ha liksom, man kan ha
smittat
att,
varandra.
Ja, men tror att det, ni har ju hela tiden talat om för mig hur jobbet är. Hjälp mig nu då, i så
fall. Jag fattar.
Ja, det är ändå ganska mycket att begära av sin.
Jag tycker det är spännande. Berätta om ni har sådana situationer.
Ja.
Du, det är dags för sista ordet.
Ja, det är det.
Varsågod.
Tack så mycket. Punkt ett. Nej, men jag vill säga en sak först bara som har slagit mig nu här när vi har pratat. Att det här med förbehåll och att det finns alltid två sidor av saker och ting. Jag vet att jag biter mig fast med det, och jag kommer fortsätta med det hela livet. För jag tycker att när saker och ting blir kategoriska, det är si eller så, det är så, och de är si och de är så, då reagerar jag. För jag tycker att det där är sånt som jag tycker det föder fördomar, och man fastnar i liksom en polarisering. Det tycker jag.
Det vill
jag
svara på det?
Nej.
Det som jag tycker är jobbigt med det, det är att ord upphör att betyda något.
Ja, det behöver de inte göra bara för det. Utan det jag vill bara se, jag vill att man ska ha flera vinklar på saker och ting, så att man inte tänker, ja, så där är det. För det föder en massa polarisering, tycker jag.
Ja, men jag måste få säga emot bara. För om jag till exempel säger så här, män förtrycker kvinnor, eller vita har förtryckt svarta, då skulle du säga, ja, men det finns undantag också. Och det gör det alltid. Men då förskjuter du frågan till, som att det inte med ditt resonemang så ska man helst därmed göra sig blind för de uppenbara strukturer som också är viktiga att prata om.
Det behöver man inte göra alls.
Nej, jag ville bara säga det.
Ja, okej. Okay. Bra, men nu tar vi den andra punkt två på detta då.
Vad sa du att du skulle göra?
Punkt två.
Ja.
För att det var egentligen, jag ville bara ha det sagt eftersom vi var nära det förut. Och det här handlar om preskriptionstid.
Japp.
Som är ett intressant ämne.
Ja.
Nej, men så här, jag blev påmind häromdagen om en så här, en gammal oförrätt mellan oss.
Mellan dig och mig?
Ja, mellan dig och mig.
Ja, blev jag inte påminn om den då?
Eller? Nej, du blev inte påminn om den. Därför att, nej, jag vill förklara det här också. För att, så här, jag tänkte så här, ja, den finns där. Den är min. Den är helt och hållet min. Du kan inte göra någonting åt den. För det
har du gjort
så går
ett
miss?
Jag fattar inte.
Nej, du har begått en oförrätt mot mig.
Jaha.
Ja, som jag då har förlåtit. Men den gör fortfarande ont. Liksom.
Okay.
Och den kanske försvinner mer och mer för varje år. Men den är inte borta. Liksom, så här. Men jag tänkte så här, den är min. Det är jag. Det är jag som håller på med den och inte du. Och då tänkte jag på det. Att det finns ju många som fastnar i liksom det här, älta just gamla oförrätter, att säga, ja, men du, jag minns minsann hur du kunde, och hur kunde du det här, och det ligger liksom flera år tillbaka i tiden.
Man kan alltid dra fram den gamla grejen.
Och det där tycker jag, det är ganska lätt att säga att det finns en gräns för när man måste sluta med det, och jag vet var den går någonstans också, därför att jo, men jag tycker så här, om man råkar ut för en oförrätt, det vill säga om du beter dig illa mot mig eller gör någonting dumt mot mig, då måste jag påpeka det. Om du förstår att du har gjort det här dumma och ber om ursäkt, då kan jag liksom inte riktigt komma så mycket längre med dig. Då har jag ett val, och det är att antingen så förlåter jag dig, eller antingen så säger jag så här, jag kan inte förlåta, så att jag lämnar dig. Det funkar inte längre. Eller så måste jag förlåta dig och ta över liksom behandlingen av det här jobbiga, sorgliga saken som jag är arg på. Men den är min då, om jag förlåter dig.
Det är ditt problem.
Ja, det är mitt problem. Och jag kan inte ta upp det och vända det emot dig, för det innebär att jag inte har förlåtit dig i så fall.
Men menar du att man har förlåtelseplikt? Att man måste förlåta?
Nej, det menar jag inte. Men om man inte kan förlåta, då kanske man också ska säga, nej, jag är ledsen, jag kan inte. Det kan inte gå vidare.
Jag tycker att det
riktigt
finns ett spännande mellanting. Jag håller med dig om alltihopa du säger. Men jag tror också att det finns ett spännande mellanting. Jag tror också, låt säga att du skulle göra någonting ont emot mig. Jag skulle kunna Jag fattar att jag inte kan dra upp det när som helst. Det blir ointressant och dumt. Men alternativet måste heller inte vara att jag gör slut. Jag kan också leva med att fortsätta tycka att du var ett asshole som gjorde just det där. Mm. Och jag känner mig inte helt intresserad av att säga jag förlåter dig. För det skulle inte kännas helt ärligt, utan jag har kvar det här förbehållet mot dig. Jag lever med det som jag skulle leva med en annan brist hos dig, så att säga. Det mellantinget tycker jag nästan oftast att man hamnar i.
Absolut, du kan få kalla det för vad du vill, förlåtelse. Man måste säga okej, jag accepterar att du har gjort det där. Nu tar jag över det och hanterar det själv. Förstår du? Det jag menar, sen kan man kalla det för förlåtelse. För att den här personen...
Jag tycker att vi där igen. Att ordet förlåtelse betyder ändå någonting.
Visst.
Och att det finns... Antingen förlåter man eller så förlåter man inte.
Jag menar
att man kan låta bli att förlåta också.
Ja, absolut. Och det är egentligen det jag menar med att det är inte så att man säger, ja, men då är det över. Jag har släppt det här. Det är lugnt. För det behöver inte vara. Utan det är bara att du måste förstå att du får lov att hantera det själv om du är beredd att gå vidare.
Mm.
Sen om det är att man säger jag tar emot din förlåtelse, att säga jag accepterar det du har gjort, vi går vidare, jag kommer att vara arg för det här,
jag accepterar inte det du har gjort mot mig, för det är inte okej, men vi går vidare ändå. Så skulle jag kunna säga,
absolut, det så kan man ju säga, bara man inte fortsätter att älta.
Nej, precis. Förstår.
För det är en viss skillnad, det att du måste liksom ta över problemet.
Jag vet.
Och det är jättejobbigt och det är skitobehagligt, men det är så tyvärr. Faktiskt. Ja, det var bara det jag ville säga.
Nej, jag tyckte inte att det var så bara. Det var en stor sak.
Ja.
Men det är bra. Det är rätt. Mm. Det är en konsekvens i det. Man kommer ingen vart. Det är klart att man skulle kunna säga att man kan ha behov av att prata om det ett tag. Men det finns
absolut,
som sagt, en viss preskriptionstid. Nu sa du inte när den när går.
Nej, men det är när man själv säger att så här, nej, men okej, jag accepterar eller accepterar inte eller förlåter. Man går vidare liksom. Så här, nu är vi färdiga med det här.
Ja, men det finns inte en tid liksom.
Nej, den är inte, det finns inte 4 veckor. Det är inte mätt i så här år och dagar. Men det är ändå, och jag tror också att man måste känna det där själv, att nu det här, vi kommer ingen vart med det här. Liksom. Det tar inte vägen någonstans.
Bra.
Ja. Då, med det så tycker jag faktiskt att vi tackar för den här gången.
Och som sagt, fortsätt att skriv till oss.
Ja.
Och hör av er och berätta och tyck saker.
Ja.
Och sen så är vi tillbaka om en vecka. Och härda ut nu och tvätta händerna, ska vi också säga, i dessa coronadagar.
Ja.
Nys i armväck. Vi gör allt vad vi kan för att
och bunkra upp.
Sakta ner den här. Nej, det ska man kanske inte göra.
Nej,
riktigt, tänker jag. Det är inte schysst mot dem som då inte hinner med.
Nej,
tänker jag.
Nej, men här ut som sagt. Vi hörs om en vecka igen.
Ja, det gör vi. Mm. Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Om du vill stötta podden kan du swisha valfritt belopp på 123-087-1798. 123-087-1798.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.